Nej, usch, jag tycker verkligen inte om det själv när jag håller på så här. Hej och välkomna till nya avsnitt med... Nej. Rasmus, klipp bort det
här. Det är jättebra. Kom igen. Ja, men det, man måste alltid göra så. Och så kommer man igång sen. Ja.
Allihopa. Idag så har vi med oss en ny person som heter Linnea. Avsnitten med Linnea görs i samarbete med Attention Ung som är ett initiativ av Attention. Det är alltså en ungdomssatsning och vår mission är att skapa en ljusare framtid för alla ungdomar, barn och unga vuxna med NPF. Där vi får den hjälp och den förståelse som vi behöver. Men hej och välkommen Linnea.
Ja men tack.
Hur känns det att vara här?
Jo men det känns bra, lite nervöst, har inte gjort något sånt här innan.
Nej.
Men det blir toppenbra.
Det tror jag också. Vill du berätta lite om dig själv?
Ja men jag heter Linnea, jag är 21 år gammal och jag kommer från Stockholm.
Mm.
Och jag är också då ambassadör för Attention Ung som vi gör det här i samarbete med. Och jag har väl föreläst om autism i ungefär 4 år nu.
Precis.
Och fick ju min ADHD-diagnos bara för några månader sedan.
För det är det som är spännande nämligen idag. Och varför vi gör det här ihop med Attention är för att vi vill lyfta hur det är att ha dubbla diagnoser.
Mm.
För du har ju alltså då både autism och ADHD.
Exakt.
Och jag tycker ju att det här ska bli väldigt, väldigt spännande eftersom jag bara har ADHD.
Bara.
bara. Och se hur det är att ha båda.
Ja.
Och jag tänker att vi liksom kör på det från början här. För det är nämligen så att vi har fått lite frågor ställda till oss som vi ska svara på idag. Och jag kommer främst ställa dem till dig och sen kan jag flika in lite mina ADHD-perspektiv. Men det främsta... Det vi framförallt vill få fram är ju liksom hur det är att ha två diagnoser. Hur kom det sig att du eller vården började misstänka att du även har ADHD?
Ja, alltså jag fick ju min autismdiagnos när jag var 14 år gammal. Och i båda mina fall när jag fick diagnoserna så var det ju jag själv som gick till psykologen och sa att de hade missat någonting. Så det var ju... Det var ju likadant när jag skulle göra ADHD nu. För att jag har gått på ett specialgymnasium som har varit jättebra för mig. Där man går om man har autism eller kan gå om man har autism. Och då började mina vänner att prata om ADHD-utredning och då även ADD då. Men det är ju också ADHD. Och jag bara kände, men gud, om de har det, då måste ju jag ha det. För jag har liksom alltid gått i tankarna. Men jag har alltid förklarat allting. Nej men det här är autism. Och sen så märkte jag ju att jag kunde ändå inte sitta kvar på lektionerna till exempel på det här specialgymnasiet som mina andra kompisar kunde.
Mm.
Och jag märkte att jag var ju hyper. Alltså jag började ju prata jättemycket eller ingenting och du vet jag bara känner igen mig väldigt mycket av det de berättade. Och då gick jag väl till vården och sa hej, nu tror jag att ni har missat någonting igen och möttes egentligen av samma reaktion. Nej, men inte du som är så bra och du som är så väl fungerande och fungerar i skolan. Och sen så sa de att jag skulle få göra en utredning och så var det massa krångel och de glömde bort det. Och jag bara, jaha.
Vanligt.
Nej, men det var verkligen så att jag bara, okej, hur går det med utredningen? Nej, jag glömde bort det och då hade det nog gått 3 månader.
Oj.
Och sen så bara, ja men du ska få göra den här. Och jag bara, på platsen där jag var. Och så bara, ja. Och så lovar de mig sen och bara, nej vi har inte sagt det där. Du ska inte få göra den här. Då hade det gått 3 månader till och sen så blev jag skickad till SMART. Ja. Och då fick jag solklar ADHD.
Men det här är ju jätteintressant.
Ja.
Men om man säger så här, hur började du misstänka att du hade autism?
Alltså det var egentligen att min kompis berättade om sin brorsa som precis hade fått diagnosen. Mm. Och berättade bara hur han fungerar och jag bara, men gud, fungerar inte alla så? Och så här, aha. Och då började jag tänka lite. Under den här perioden så var jag jag var väl 13 då. Jag hade precis börjat få lite ångest. Gick i behandling för att jag hade svårt med vänner, rutiner, liksom ritualer. Men fungerade ändå ganska bra i samhället. Och sen, då var jag så, jag vill ha en utredning. Och de var så här, nej, Gud förbjuder. Men sen så gjorde de det ändå. Och det tog ju 9 månader för att få den utredningen. Och innan dess hann jag bli jättedålig. Jättemycket ångest och depression och självskada. Men det var på den vägen det blev.
Kände du sen liksom när du fick din autismdiagnos och de åren som följde tills att du fick din ADHD-diagnos, har det varit som att, eller har du upplevt att det är något i dig som du trots din autismdiagnos liksom inte riktigt kan förstå eller begripa då helt enkelt?
Absolut. Alltså jag kände ju, eller jag var egentligen, ja, hur säger man det nu då? Jag ignorerade att jag hade fått en autismdiagnos, för det stämde ju inte in på mig. Även om det var jag som hade pushat på den så himla mycket. Nej, men jag har autism och så. Så när jag väl fick den så kände jag bara, men det stämmer ju inte. Och allt jag fick på pappret om hur jag skulle vara kände jag inte riktigt passa in på mig. Så att det var i alla fall en 3 år då kanske som jag var i total förnekelse av autismen. Och sen blev jag jättesjuk i min ätstörning. Och då var det som att om jag ska bli bättre så måste jag förstå min diagnos. Och då var det som att jag för första gången accepterade den. Men även då så kände jag ju så här, allting stämmer inte riktigt på mig. Det var så många runt omkring mig som hade autism. Och jag kände ju igen mig mycket, men det var så mycket som inte riktigt var jag. Alltså det här att jag kan prata jättemycket eller få de här impulserna eller inte kan vänta. Alla de sakerna passade inte in. Men jag passade ändå inte in i ADHD-diagnosen. Mm. Så jag har liksom alltid stått lite och trampat. För jag har aldrig känt att jag passar in i något. Man känner inte igen sig i någonting. Och man börjar misstänka om de hade gjort fel. Har de ställt fel diagnos? Var det för att jag mådde så dåligt när jag gjorde min utredning? Men sen när jag fick ADHD-diagnosen då så var det så här, jaha. Och så var okej. Och då föll väldigt mycket på plats för mig.
Ja, jag tycker det är väldigt fascinerande att man kan ha både och.
Ja.
Eftersom att jag tänker ju att de är på 2 helt olika spektrum liksom.
Mm.
Det är antingen åt höger eller åt vänster.
Mm.
Och jag liksom har gjort lite research och då har jag fått till mig att det känns som att man har 2 krafter inom sig som typ motarbetar varandra. Känner du igen dig i det?
Väldigt mycket.
Ja.
Alltså, och ändå så är det ju att 40% av de som har autism har även ADHD.
Aha.
Och det är ju en jättestor siffra. Det är ju nästan hälften. Det. Och det är ju då ADHD kombinerat typ med H1A eller ADD. Och jag har ju kompisar som har ADD också. Och det skiljer sig där också. Jag tror att där skiljer det sig mest det här med uppmärksamheten mycket. Men för mig så blir det ju min hyperaktivitet, impulserna, inte liksom kunna vila riktigt. Det är nog det som skiljer sig mest liksom.
Ja, no, men jag vet, när jag var elevassistent back in the day så hade jag en elev som hade faktiskt båda. Och det var väldigt tydligt för mig att faktiskt se hur eleven då strugglade väldigt mycket med att den hade liksom, hen hade väldigt olika behov som typ krockar med varandra men var fortfarande i behov av att allt skulle bli uppfyllt typ. Till exempel behövde äta i en rum med mig men var samtidigt ifrågasättande till att jag ville umgås med mina kompisar.
Ja.
Men gjorde vi det så fick liksom hen inte då fick inte hen i sig maten och sådär.
Ja, alltså det blir ju väldigt mycket att de kan gå emot varann på många olika plan. Absolut att det är som 2 olika delar i en som vill olika saker. Som det här att jag kan få väldigt mycket impulser, att jag ska göra saker. Åh herregud, det måste ske nu. Och jag ska resa till Portugal och det måste ske nu. och så gör jag ju det. Och sen hamnar jag i situationer som min autism absolut hatar.
Ja.
Som ledde till jättemycket panikångest och allt var nytt, allt var märkligt. att så jag försätter mig själv i väldigt många dumma situationer, men som jag under en tid uppskattar, men det blir liksom alltid för mycket.
Mm.
Alltså jag tror att det svåraste för mig med att leva med båda diagnoserna, det är att jag konstant är överstimulerad eller understimulerad.
Ah, okay.
Så autismen gör ju att jag tar in väldigt mycket, man är ju lite som en svamp, bara allting. Och då blir jag väldigt, väldigt, väldigt trött.
Mm.
Och energin tar slut exakt hela tiden. Och sen har vi den ADHD.
Får jag flika in med en grej där? För du säger det här att du tar in, alltså menar du att du tar in intryck, eller att vad är det man suger åt sig när man har autism liksom?
Ja, alltså det är nog väldigt olika från person till person. Jag har jättesvårt med perceptuella intryck, alltså ljud och ljus och känsel och kläder och allting sånt. Och där jag kan inte åka tunnelbana. Jag vet att du har nämnt att du inte heller kan det.
Mm.
Och jag vet att både ADHD och autism har ju de delarna.
Ja.
Och att man kan ha det i båda diagnoserna. Men det är så mycket saker som jag tror att jag tar in som inte fungerar. Du vet, okej.
Okay. Det är liksom inte så, för, alltså nu får du rätta mig om jag har fel. För det kan vara att jag gör en assumption som inte stämmer.
Mm.
Men jag har förstått det lite som att personer med autism, ni är liksom jättekänsliga för vissa saker, som du säger, ljud och ljus.
Mm.
På ett sätt som kan verkligen försätta er i liksom väldigt kritiska situationer inombords, eller hur?
Ja.
Medan vi med ADHD är liksom känsliga för det på så sätt att vår energi totalt tar slut.
Mm.
Men vi kanske fortfarande klarar av det, men vi blir väldigt trötta. Men för er är väl lite mer att det kan faktiskt vara som ett stopp, liksom. Det här går inte.
Ja, alltså det som är för mig i alla fall, för det är ju så svårt att hela tiden veta vad är ADHD, vad är autism.
Det förstår jag. Gud, vilket krux.
Linneas hjärna.
Och vad men, som är du, liksom.
Nej, men den är ju helt borta, den delen. ja, men det blir väldigt svårt. Men alltså, för mig är det att saker läggs på hög, liksom. Att saker och ting blir jobbigt, som att taxin var sen eller färdtjänsten, då okej, det blir jobbigt, jag hanterar det. Eller det blev en jättestor temperaturförändring, okej, det här var jobbigt, jag hanterar det. Alltså ljudet, allting sånt där, det bara läggs på hög. Och sen när man minst anar det, då kommer det i ett sammanbrott eller panikattack för mig.
Då tror jag förstår.
Ja, så det är inte jättemycket att jag inte klarar. Jag klarar ofta av situationerna, men det är verkligen från dag till dag hur jag klarar av dem. Liksom, var ligger min energinivå? Hur är min ångest idag? Och jag märker att när jag är trött, då undviker jag ju alla de här sakerna, som att gå på ICA Maxi eller utsätta mig för situationer, nya situationer som jag vet påverkar mig. Mm. Men min ADHD vill ju väldigt gärna göra dem. För eller att annars, hur? Oj, så rastlös jag blir.
Gud, vad spännande. Mm. Men då skulle man alltså kunna säga lite som att när det blir för mycket för dig, så är det som en delvis emotionell krasch, typ.
Mm. Ja, alltså det är så svårt att säga vad är sammanbrott och vad är panikångest, för det har jag fått mycket frågor om. Och jag vet ju att när jag jobbar mer med att underlätta för mina diagnoser, då blir min ångest mindre och mina panikångestar mindre.
Mm.
Men de finns ju fortfarande kvar.
Så det är latent, liksom.
Ja, så att det är ju, de finns där, men ja, det är jättesvårt att veta vad är panikångest, vad är sammanbrott. Men jag tror att de har en väldigt stark koppling. Och sen kan man ju ha panikångest över andra grejer, som jag har jätteproblem med, tvångssyndrom och ätstörningar.
Mm.
Det är ju en typ av ångest. Och sen har vi ångesten med att vardagen inte fungerar.
Men jag känner igen mig mycket. Jag tror liksom att jag blir inte så att när det varit för mycket en dag, men liksom som att jag är jätteintryckskänslig, vilket du också vet, och är ju väldigt ADHD-relaterat. Men för mig är det ju mer att om det blivit för mycket, så kraschar jag liksom energimässigt, typ. Mm. Att jag kan liksom inte ta mig upp ur sängen, liksom.
Ja.
Jag får ju inte ångest på det sättet.
Nej. Men det skiljer sig väldigt mycket, tror jag, också från liksom personer med autism. Att vissa reagerar med att krascha energimässigt. Vissa reagerar som jag, med både energi och ångest. För när jag är trött, då är det ju så här, om jag kommer inte upp ur sängen, precis som du. Men jag är ju, en del av mig är så överstimulerad så att jag vill inte öppna ögonen. Och en del av mig, som är kanske lite mer ADHD, är jätterastlös, måste göra någonting, få panik.
Ja.
Och det är ju det att det hänger kvar så länge med när man har båda diagnoserna, tror jag. Alltså det hjälper ju inte att jag sover 12 timmar per natt. Jag jobbar inte ens 50%. Jag måste sova på eftermiddagarna. Jag orkar liksom ändå inte med. Det blir dubbelt upp, känns det som, lite. Mm. När man har båda två.
Nej, men det är det jag tänker. Det blir, mm, som sagt att de bråkar med varandra. Det är, ja, mycket svårare för dig att hitta en balans än för mig. För jag behöver bara ta hänsyn, eller bara, återigen, bara. Ja. Jag tar hänsyn till en diagnos, mm, som liksom behöver sin struktur och behöver uppfylla, mm, sina behov. Men du har ju liksom då två. Och, ja, som du säger, att de kanske bråkar med varandra.
Ja, sen tror jag ju såklart att alla har ju sina svårigheter i sina diagnoser och måste hitta sin väg. Mm. Och de kan absolut vara lika jobbiga.
Ja.
För det är fortfarande skit när det är skit liksom.
Ja, och vissa har ju så himla mycket av,
ja,
någonting.
Ja, men exakt. Också. Det är väldigt svårt.
Jag tänker att vi har fått lite så här tydlighet. Vi har kommit in lite på banan,
ja,
här.
Ja, men det tycker jag.
Nu ska jag droppa första frågan då, som jag har fått då från en ungdom via Attention då.
Ja.
Attention Ung, rättare, yes, sagt. Så då undrar de, jobbar vi och i så fall med vad?
Mm.
Var det svårt att få jobb för dig? Då tänker jag att jag kan börja.
Mm, kör på.
Jag jobbar och jag jobbar med marknadsföring och kommunikation. Och för mig har det alltid varit lätt att få jobb. Jag är väldigt duktig på att få jobben och att liksom bibehålla och göra bra saker. Mitt problem är att jobba heltid och få mitt liv att fungera utan att krascha.
Mm.
Så hur ska jag svara? Jobben får jag lätt, men jag kämpar väldigt mycket med att kunna jobba och må bra samtidigt.
Mm. Och känner du att du vill jobba 100%?
Egentligen vill jag inte jobba 100%. Nej. Jag är nog mer en person som, om jag fick bestämma så hade jag nog mer frilansat på heltid, mm, och kunna bestämma själv.
Mm.
Just nu jobbar jag ju liksom heltid för att få ihop liksom det ekonomiska, ja, livet såklart. Men också för att jag faktiskt just nu älskar min arbetsplats, mm, jättemycket och den är väldigt, väldigt bra för mig.
Mm.
Så nu liksom kan jag ha work-life balance. Men jag vet någonstans att på sikt så tror jag kanske inte, eller så här, jag tror inte, jag vet att om jag vill skaffa barn i framtiden, jag kommer inte kunna jobba heltid och ha barn. Jag ser inte att det skulle funka.
Mm.
Också så här, jag har ju behövt implementera vissa grejer i mitt liv för att jag ska kunna jobba heltid. Jag betalar väldigt hög hyra för att jag måste bo i stan för att kunna jobba i stan. För jag, som sagt, som du hört, jag, mm, mår inte bra kollektivtrafik, mm, och pendling. Så det är mycket sådana där grejer jag behövt justera och det är drygt att mycket av liksom det jag behöver göra kostar väldigt mycket pengar. Jag måste också gå till kiropraktor och sånt om jag ska jobba heltid.
Herregud vad dyrt det är.
Nej, men det är väl mycket så och det är drygt och jag vet, mm, att alltså jag har försökt få typ mina föräldrar att förstå att för mig är det liksom mycket arbete då med att upprätthålla vardag och heltidsarbete. Mm. Jag måste till exempel se till att ha matlådor. Jag behöver typ ha HelloFresh, mm, eller någon matkasse så jag inte behöver tänka på att handla och hela, mm, den biten. Nu när jag har fått en pojkvän så är ju mitt liv 10 000 gånger lättare, ja, av den anledningen att han är väldigt införstådd med vad jag behöver. Och då blir det ännu tydligare för mig hur mycket jag kämpar.
Ja.
Typ någon som så här vet att så här, jag bokar en tvättid och så sköter han det och så behöver inte jag tänka på det.
Ja, men alltså, det är som att liksom bara världen typ kastar hur mycket som helst på en och man bara ska ducka, man ska gå under, man ska hoppa. Allt bara för att vardagen ska gå ihop.
En jävla hinderbana.
Ja, som är så självklart för alla andra. Och man bara, men gud, jag är så trött.
Nej, men alltså ibland har jag typ haft så en jobbig vecka och det är typ en söndag och det enda jag liksom har som jag ska göra på dagen är att tvätta. Alltså det tar så mycket för mig.
Ja, ja, jag förstår helt.
Ja,
helt,
men det är skönt att du förstår mig.
100%.
För ibland när man berättar för någon som är så här en neuronormie liksom, mm, då känner jag att de tittar på mig och bara, vad i helvete är det här?
Ja, men de undrar ju. Men ja, låt dem undra, för jag orkar liksom inte.
Nej, men det får de göra.
Ja.
Okej, då ska du få utrymme att svara på frågan.
Yes.
Så jag upprepar den igen, tänker jag. Jobbar, yes, du, och i så fall med vad, var det svårt att få jobb för dig?
Mm. Ja, alltså, jag tog studenten i somras för att jag, ja, men jag gick förlängd skolgång och jag kunde inte gå 100% och sådär.
Ja, ah, så hur länge gick du gymnasiet totalt då?
5 år.
Fem år, hur var det?
Ja, det var ju katastrof till en början. Alltså jag fick ju, jag började på gymnasiet och gick väl en månad kanske. Och sen blev jag väldigt sjuk i min ätstörning anorexi. Och då behövde jag vara heltid på sjukhus.
Mm.
Och det var ju ett bra tag. Och pluggade liksom medan jag var på sjukhuset för att ja, men jag måste ju prestera. Det är ju jätteviktigt. Men sen la jag ner det efter några månader för att jag kunde inte bli frisk och ha båda.
Nej.
Och sen så började jag på ett gymnasium. Jag gick där ett halvår och bara nej, det här funkar inte. Och sen började jag på ett nytt gymnasium. Mm. Och så nej, nej, men det funkar inte här heller. Och till sist så började jag på ett specialgymnasium.
Och då gick det bra.
Jättebra.
Men, och den utbildningen var ändå då i 3 år?
Den var 3 år, så att jag gick ett extra år på det här specialgymnasiet. Och sen så, ja, jag gick ju, det blev ju 1 år extra på grund av ätstörningen då.
Mm, då förstår jag. Okej, men då tog du studenten nyligen?
Nyligen, väldigt nyligen. Och jag har jobbat inom äldrevården tidigare. Då jag tycker att de är så söta.
Ja, det är väldigt mysigt, jag också gjort det.
Så gulliga. Så att jag fick ett jobb ganska direkt efter och jobbade under sommaren. Men hamnade på en avdelning, jag jobbade på en demensenhet. Det kan skilja sig ganska mycket från enhet till enhet. Men den här enheten var ganska svår att jobba på och väldigt, väldigt högt tempo. Vilket inte passade mig. Men jag jobbade där ändå en 2 månader, 50% tror jag. Och sen så skulle jag byta jobb för att det inte riktigt funka. Och blev väl total lurad egentligen.
Jaha.
Då det var sen, men här kan du börja och du kan jobba alla dagar som du vill jobba. Men det gick ju inte alls. Så att när jag hade skrivit på där och avslutat det andra jobbet så fanns det liksom inget jobb för mig i princip. Men jag tror att det var väldigt bra. Och tror att det var någonting av universum. För det var under den här vevan som jag började med min ADHD-medicin.
Ja, så vilken går du på nu om du vill berätta?
Nu går jag på Mediknet.
Mediknet, korttidsverkande alltså.
Ja, exakt. Den är ju 68 timmar då. Mm. Men det är ju en historia i sig, så att säga. Så att jag har egentligen inte jobbat nu på några månader. Men om man skulle säga så, när jag har jobbat så har jag väl kunnat jobba 50% och inte mer. Jag får även aktivitetsersättning då på 50% som jag fick igenom. Och rent att få jobb är det likadant för mig. Jag har haft ganska lätt att få jobb.
Mm.
Då det är som att jag så här går in i en roll när jag går in på de här arbetsintervjuerna. Och bara liksom 1, 2, 3 och 4.
Alltså man är så slay.
Verkligen. Och, nej, men, och sen liksom är jag så här, nej, men bara jag får jobbet. Och jag har väldigt svårt att behålla jobben, om man säger så.
Ja.
Det är svårt att komma dit. Jag kommer alltid dit om jag säger det, men jag blir så snabbt utbränd var jag än är.
Mm.
Och idag är det jättesvårt att hitta jobb för att jag kan inte jobba så många dagar i veckan. Alltså låt säga att jag vill jobba 3 dagar i veckan, 5 timmar per dag.
Mm.
Det är väldigt svårt att hitta ett sånt jobb när man inte har en utbildning.
Ja, jag förstår. Men du har då också alltså det här att det är svårt för dig att bibehålla jobbet. Mm. Lite som mig då helt enkelt. Där kanske vi möts.
Ja, men det är alltså, jag har ju alltid fått höra att jag är väldigt, väldigt tydlig.
Mm.
I dels vad jag behöver och hur jag kan jobba. Och det är ju någonting jag behövt bli för att det inte ska hamna i den situationen att jag inte går till jobbet.
Mm.
Och de hamnar i personalbrist. Ofta så är det att jag meddelar, tyvärr jag är sjuk. Och så kommer nästa dag, tyvärr jag är sjuk. Och det blir ju inte bra för någon av parterna liksom. Så därför har jag varit väldigt tydlig i vad jag behöver när jag väl har börjat på jobb. Och i det här fallet när jag var på det här ena äldreboendet så gick det alltså bra rent personalmässigt för att jag tror det behövdes en del struktur och rutiner och planering där. Men det kan ju bli väldigt svårt med fel chef.
Det är, ja, det är väldigt avgörande.
Väldigt avgörande.
Det är det som jag tycker är en liksom väldigt så allmän struggle när man har en NPF-diagnos. Det är att det är så mycket som liksom kan bära eller brista på liksom en enskild sak.
Ja, 100%.
Så som chef.
Mm.
Alltså min förra anställning var ju inte... Alltså jag mådde ju inte bra på mitt förra jobb. Och där var det ju som att jag hela tiden så här kämpade emot min diagnos. För att jag fick inte det gehöret jag behövde.
Men man vill ju bara fungera.
Ja, och man, det blir också, det gör ju att man får mer självhat och hela den biten. Och då blev det ju så här, jag började ju verkligen ett tag tvivla på om jag någonsin skulle kunna ha ett jobb i mitt vuxna liv och fungera typ på det sättet. Utan att känna liksom daglig panik över mitt jobb eller ångest. Mm. Men nu när jag har mitt nya jobb, där är det så tydligt att det är sådana där saker det har att göra med. Vem är din chef? Mm. Hur är den liksom allmänna uppfattningen av diagnoser?
Mm.
Hur jobbar man med diagnoser på arbetsplatsen? Vissa arbetsplatser har ju inte ens det i åtanke.
Nej, men alltså hur är det för dig? När du går in på en arbetsintervju då, säger du, nej men jag har ADHD.
Alltså jag fick min diagnos på min förra arbetsplats.
Okay.
Så där visste vi inte det när jag hade min intervju.
Men den var ju där.
Den var ju där. 100%. Då var jag nog väldigt mycket fortfarande i min supermänniska-fas. Liksom. Ah, prestationsprocess. Den, så jag hade varit väldigt duktig under mitt studieår på Bergs. Men sen när jag liksom var på den arbetsplatsen under 2 års tid så förstod jag ju liksom successivt på slutet att jag vill inte vara här, och nästa arbetsplats vill jag ska vara fullt införstådd med vem jag är och vad jag behöver, annars vill inte jag jobba där.
Nej.
Så på min intervju på Greenpeace då, som jag jobbar på nu, där var jag jättetydlig från början. Så jag tror att vi ägnade typ en kvart 20 minuter åt att prata om min diagnos, liksom vad jag behöver och sådär. Och de har varit så fina i det och väldigt införstådda, och jag också är väldigt tydliga med att så här, dina behov är absolut inget problem för oss, för att vi ser att du gör ett skitbra jobb.
Oh.
Och då känner inte jag mig som ett problem för att jag jobbar annorlunda än 3 andra på jobbet till exempel.
Det är ju jättefint.
Ja, jag tror att liksom det är det här som också är så tydligt, att så här, om folk bara så här ändrar sin uppfattning lite så är inte vi ett problem. För jag tycker att många ser oss som ett problem. Men egentligen, to be honest, mycket av så här, vårt sätt att hantera livet och arbete på är oftast bättre. Och det kan jag bli lite så här förbannad på, att så här folk inte typ fattar. Så jag tycker ju jag tycker att det är helt sjukt att vi jobbar 9-5. Att det är normaliserat. Uh-huh. För att ingen jobbar typ mellan 3-5. Alltså folk jobbar, men man presterar ju inte på ett bra sätt. Liksom.
Men kolla på Norge liksom. De jobbar väl 6 timmars dagar, gör de inte det?
Jo, men det är något sånt.
Ja, gud så skönt.
Och det är många som har gjort det här testet nu där man, alltså det är flera företag för typ 1 år sedan ingick i en studie, och rapporten släpptes tror jag för 1 år sedan, hur det funkar med 4 arbetsdagar i veckan utan löneförändring. Och det har visat sig att resultatet blir bättre. Alltså företagen tjänar pengar rent krasst på att folk jobbar mindre liksom. Så jag tror ju att det är liksom på väg mot en förändring, men jag hoppas att människor är mer lyhörda inför vad NPF-personer har för behov, för att det brukar vara så att andra människor också mår bra av det.
Det tror jag. Alltså det som är svårt, att jag har ju prövat lite så här, för att jag har hoppat lite mellan olika så här sommarjobb, det är kommunjobb. Och så fort du nämner jag har autism, alltså det är skyddsväggarna upp, det är så här, oj, nej men det här kommer inte gå. Och man får väldigt mycket olika fördomar, och man, alltså på vissa grejer så uteslöt de mig, jag fick inte pröva för olika saker, och det var inte att jag inte presterade. Alltså om vi nu ska vara ärliga, jag var alltså king på det jobbet. Jag var jättebra, men det är de här fördomarna om autism som gör att det står i vägen. Så att jag vågar ju inte säga på mina intervjuer till exempel att jag har autism, utan ofta så kan jag ju säga så här, att jag är väldigt intryckskänslig och blir väldigt trött, vilket gör att jag inte kan jobba heltid. Ibland har jag dragit till med att jag har någon sjukdom som gör att det inte riktigt fungerar. Så vad ska man göra?
Vad ska du göra?
Ja.
Som sagt.
Och sen har, när jag väl, det har varit nu, så har man haft liksom en gruppchef som har tagit hand om dig. Och den jag fick den här gången var alltså helt underbar. Och då var jag ju såhär, men jag har lite olika diagnoser, bland annat ADHD. För det har jag känt, det är lättare för dem att förstå ADHD.
Ja, jag upplever också att ADHD är inte alls lika tabubelagt som autism. Men jag tror också att det kan vara på grund av att det var några år där man pratade så mycket om ADHD som en superkraft.
Absolut, det tror jag också. Och jag tror ju att många mådde bra av att jag behövde den här rutinen, jag behövde den här tydligheten som jag sa att jag behövde. För jag var i en position på det här jobbet där jag kunde säga vad jag behövde för att de ville väldigt gärna ha mig på det äldreboendet. Och då liksom gick det att ändra och fixa lite ut efter vad man behöver. Men alltså mitt problem med varenda jobb, det är att ha kvar det. Att inte bli utbränd, att inte bli överstimulerad och att de som håller i det reagerar på ett bra sätt när man liksom väl tar sig mod och berättar hur det är.
Exakt. Ja, men tack Linnea för dagens avsnitt. Vi ses ju igen nästa vecka.
Det gör vi.
Det känns skitfett att ha dig här och jag tror att jag liksom alla andra är jättetaggade på nästa avsnitt.
Ja, men vad roligt. Då ser vi fram emot det.
Ja, det gör vi. Då ses vi nästa vecka. Ja. Hej då.
Hej då.